Varför reformation? Så lyder ämnet vi ska stanna inför en stund. Varför reformation? Behövs reformation? Varför reformation för 500 år sedan? Och behövs det reformation alltjämt också idag? Om vi tänker efter vad ordet reformation betyder så blir det ganska lätt att förklara varför vi behöver reformation. När det har firats 500-årsjubileum nu, det år som gick, så har vi fått ibland ganska ytliga förklaringar till varför reformation. Man har tänkt sig att det är klart det behövs förändring. Det behövs i alla sammanhang så att man inte stagnerar, så att man utvecklas, förändras och hoppeligen då förändras till det bättre. Och ser vi på världen, ser vi på tidsandan, så kan vi väl knappast stämma in i den där sången bättre och bättre dag för dag. Utan vi befinner oss i en värld som enligt Bibeln är i den ondes våld. Och det märks väl. Den här världen är full av elände, av synd, av krokighet. Så det är inte frågan om allmänt bara det här med det behövs förändring. Varför reformation? Jo, reformation kommer av de båda orden re, eller förstavelsen re, som betyder tillbaka, åter, tillbaka och forma, form. Det som hade hänt och som så lätt händer och händer än idag, det är att man fortsätter på vandringen bort ifrån Gud och hans ord. Och det var framförallt detta att man lät inte Bibeln avgöra vad som är rätt tro, lära och bekännelse. Ganska snart efter apostlarnas tid så börjar man fråga efter olika tankar inom i själva tidsandan. Och det dröjer inte så länge. Ett antal hundra år bara så spårar man ut värre och värre. Man förstod inte att Guds rike är ett andligt rike där Herren Kristus är kungen. Utan man ville ha en jordisk kung, en jordisk ledare. Och när den jordiske ledaren i statsmakten, kejsaren i Rom, urartade på olika sätt och förlorade makten, ja, då ville kyrkans ledare träda i kejsarens ställe. Och det som på den tiden var ledaren i Rom kallades då för den andlige, helige fadern, papa. Vår riktiga pappa eller påve. Och påven börjar då att ta till sig den världsliga makt som kejsaren hade haft, men som han inte riktigt kunde bruka. Och så spårade det ut så att den katolska kyrkan i Rom, den romersk-katolska kyrkan, inte bara då skulle vara en andlig makt utan också en världslig makt. Och så är det än idag. Ni vet att den romerska kyrkan är inte bara en kyrka, den är också en stat. Och vad heter staten? Ja, den heter inte Sverige eller Norge. Den heter Vatikanstaten. Och de andliga ledarna, regeringen, kurian, de är samtidigt och har en världsliga befogenheter så att påven sänder ut ambassadörer i olika länder. Så man har ambassader, precis som världsliga makter har ambassader och ambassadörer. Man sände inte bara ut missionärer, det gjorde man också, utan också då representanter som var likt världsliga representanter. Så förvärldsligas kyrkan på olika sätt. Och man tog flera steg bort ifrån Bibeln. Reformation betyder att forma tillbaka i enlighet med Bibeln. Luther var ju munk och han hade lärt sig de katolska reglerna, och de var många. I katolska kyrkan så hade man nu tänkt sig att frälsningen, den bestod i en ganska komplicerad process där man skulle följa en rad traditioner, en rad regler och en rad påbud för att få till stånd ett rätt heligt liv. Men får man till stånd ett rätt andligt och heligt liv, och ska vi sammanfatta vad ett heligt liv är, så är det att ha i sitt hjärta en fullkomlig kärlek till Gud. Älska Gud hur mycket? Över allting. Och en fullständig kärlek till våra medmänniskor. Älska vår nästa som oss själva. Och det ska inte komma genom tvång och genom olust, utan det ska vara vår natur. Det ska vara det naturliga. Och hur skulle man få fram en sån förvandling? En sån natur? Jo, man försökte det med en rad olika traditioner. Man kunde ta hjälp av helgonen. Man kunde ta hjälp av vallfärder. Man kunde ta hjälp av olika offer. Man kunde genom späkningar och böner på det sättet få till stånd i alla fall mer av den där heligheten. Men man tappade bort vad skriften säger. Det går inte. Den gamla människan, den gamle Adam, kan aldrig bli helig. Den gamla Adam kan aldrig bli syndfri. Den gamla Adam kan inte förvandlas. Den gamla människan har ett ont hjärta som inte kan och inte vill. Och när man ska försöka tvinga den gamla människan att bli from och helig, så vad händer om man med lagens tvång och traditioner och regler försöker få den gamla människan att bli from? Leder det till liv? Vad säger Bibeln? Det leder till död. Bokstaven dödar. Och med bokstaven syftar man då på reglerna, buden, kraven. Guds krav på helighet. Det leder till död. Och det är också meningen att Gud med den goda lagen ska visa hur illa ställt det är med oss. Du kan inte vinna himlen. Du kan inte nå segerpriset, som Paulus uttrycker det, det himmelska. Det kan bara nås genom Jesus Kristus. Målet, segerpriset, himlen, bara genom Jesus Kristus. Genom bokstaven, lagen, så går det till motsatsen, till död. Anden ger liv, och med anden menas evangelium. Evangelium, bara evangelium leder till liv. Det olyckliga på Luthers tid och långt före honom var att inte bara Bibeln hade fått en undanskymd roll. Bibeln var inte det man vände sig till och återformades gång på gång efter, utan det var kyrkomötens beslut och det var regler och traditioner och påvliga uttalanden som blev avgörande. Men ännu värre, evangeliet försvann. Ja, men visst hade man evangelium. Ja, men inte Bibelns evangelium, utan vad man hade gjort var att man blandade samman Guds krav och Guds löften. Bakade ihop det. Och genom en sammanblandning så blev då inte lagen tillräckligt med lag för att man, när man arbetade med lagen för att uppnå det himmelska målet, Ja, tar man då lagen bokstavligt i all dess stränghet, så visar det sig ju att det lagen kräver, det är omöjligt för människan. Och då blev det ju lite märkligt. Hur ska vi då göra? Och reglerna som skriften kommer med, ja, de kan vi inte följa. Vi kan inte uppfylla lagens krav på rättfärdighet. Och då, för att kunna fortsätta med en lagiskhet, så fick man tona ner lite grann av lagens krav. För tar man det som helst, så ser man ju, ja, men jag är ju förlorat. Jag är ju fördömd. Jag kan inte uppfylla det Gud kräver. Och så blev det ju för många också, att Gud, hans godhet och stora barmhärtighet, den försvann. För att om man ser hans krav, och han kommer med omöjliga krav, så hatade man Gud. Och så skulle man ju istället för att hata och frukta och bara ha en sån där ånger som man har på grund av att man darrar inför Guds vrede och att Gud är arg på mig, och man såg honom nästan som en ond Gud och inte den nådige och barmhärtige, ja, då fick man lov att försöka ändra lite på detta. Men evangeliet då? Jo, då stoppar man in också lagiska krav i evangeliet. Så evangeliet, det blev inte villkorslöst. Evangeliet i Bibeln är villkorslöst. Löftet eller den frikännande domen grundar sig inte till en liten smula på att jag nu i alla fall visat ett större intresse för Gud och i alla fall gjort ett försök att bli helig. Utan grundar sig inte till någon del på vad jag gör, utan till 100% totalt bara på vad Kristus har gjort för oss. Och Bibeln är så tydlig att den säger att alla har drabbats av en fördömelsedom på grund av synden. Och så säger den, alla har fått en frikännande dom genom Kristus. Men det kom bort. Den frikännande domen, det är det som vi brukar kalla för rättfärdiggörelsen. Men i och med att man använde ordet justificatio i den latinska bibeln, alltså att göra rättfärdig, så leddes tankarna in att det måste vara något som vi gör, visserligen med hjälp av helgonen, med hjälp av bönerna, med hjälp av vallfärderna, med hjälp av olika reningsriter, med hjälp av nåd för att få till stånd rättfärdighet. Men det är ju inte vad Bibeln lär. Rättfärdigheten är ingenting som vi kan gradvis arbeta fram. Vi ska i nästa föredrag närmare gå in på hur ödeläggande det är att blanda samman lag och evangelium. Och hur avgörande det är att se skillnaden mellan lag och evangelium och också kunna tillämpa lag och evangelium rätt. Det är en svår konst. Luther såg ju tidigt, för han var ivrig att läsa när han fick en bibel. Han läste och läste och såg, ja, men det vi har i kyrkan, det stämmer ju inte. Vi har massa ceremonier, massa handlingar som inte är bibliska. Men han såg ju då ständigt just vad som inte stämde. Men han såg inte från början till fullo det villkorslösa evangeliet. När han spikar upp de 95 teserna i slutet av oktober 1517, då är det just detta att måste vi ta upp de här missbruken, de här felen, det som inte stämmer. Men ännu hade han inte till fullo sett det villkorslösa evangeliet. Han kämpade för att han hade så länge hört om det här där lagisk uppfyllelse måste också till, och han fick det inte till. Han kämpade och han försökte och försökte, men det hände det Paulus sa, att när bokstaven kom där, lagen, så ledde det till död. Luther använder uttrycket helvetet låg öppet, som man har i en av psalmerna. Helvetet låg öppet. Och han späkte sig och han läste och han jobbade på olika sätt för att få till det. Men att få den där fulla glädjen och frälsningsheten som man bara kan få genom vad Kristus har gjort för oss färdigt och fullkomligt som en gåva, det hade han svårt att se. Man har funderat när ser han det till fullo, och sannolikt mot slutet av 1518, alltså ungefär ett år efter det att han spikade upp de 95 teserna. Man kan säga att frälsningen hade av katolska kyrkan gjorts till en process, en pågående process. Rättfärdiggörelsen hade blandats ihop med det vi kallar för helgelsen, alltså det som blir en följd av tron, alltså mottagandet av den helt oförtjänta och fria gåvan. Det som blir en följd hade man blandat in som till en förutsättning för att kunna tro att man var förlåten. Och därför, när man inte heller långt senare efter Luther inte klart skilt mellan lag och evangelium, så har man också i vissa sammanhang då sagt, ja, men det krävs en del för att du ska få tro att du är förlåten. Ja, men har inte Kristus till fullo vunnit förlåtelse för mig? Ja, men det krävs att du också har en rätt typ av ånger. Och det hade katolska kyrkan betonat länge, att det får inte bara vara en ånger på det sättet att du är rädd för Gud. En ånger betingad av att du är rädd för Gud, därför att du har inte uppfyllt kraven. Utan det måste vara en ånger som du får av kärlek till Gud. Det vill säga det som är en följd av tron. Kärleken till Gud finns inte hos oss före tron. Först efter tron, när en människa har blivit född på nytt genom tron, så kommer som en följd i nya människan kärlek till Gud. Inte i den gamla människan. Den gamla människan är fortfarande fientlig mot Gud. Så att den kristne, den förlåtne, har både kött och ande. Har både den gamla människan och den nya människan. Och den gamla människan är kvar där och försöker förstöra och plåga och hindra och oroa på olika sätt. Den nya människan, den vill det Gud vill. Men den är inte allenarådande. Utan den har en motståndare inom oss och utanför oss i världen och hos djävulen själv, som inte vill släppa greppet om någon enda. Jag ska vi ska titta på strax på Romarbrevet 7, och vi ska också titta på Galaterbrevet lite grann för att se just vad Bibeln har att säga. Alltså, varför reformation? Vi bör komma tillbaka till Bibeln. Och idag då, när man firar reformationsjubileum med alla möjliga kyrkor, hur blir det då? Ja, hur blir det om man redan har antagit att Bibeln kan inte vara högsta norm, regel och rättesnöre? Så gott som varenda bibelinstitut och teologisk fakultet här i Skandinavien räknar med att Bibeln är inte högsta norm, regel och rättesnöre i allt. Det finns en del bra saker i Bibeln, men Bibeln är i grunden människotankar. Och en del människotankar som är samlade i Bibeln är inte så dumma, säger man. De är ganska bra. Men Bibeln som sådan är inte ett hållbart rättesnöre för tron och livet. Ja, hur blir det då med reformation? Tillbaka till Bibeln. Tillbaka till en Bibel som inte håller måttet. Som vi inte kan lita på. Det blir en ganska konstig reformation. Och det är därför som man förklarar det här med reformation. Inte som ett återvändande till Bibeln. Utan som vi behöver en bättre anpassning till tidsandan. Det finns en utställning i Västerås domkyrka som är skickligt gjord på olika sätt. Och där påpekas just detta vid montrarna där att reformation, det är alltså att en ständig pågående förändring som vi behöver leva i och anpassa oss till. Och det är inte exakt det som reformation egentligen betyder. Luther såg att man måste vända tillbaka till Bibeln. Och genom att läsa Bibeln, undervisa om Bibeln, lyfta fram Bibeln, så kommer han också gradvis att också se helt och fullt det villkorslösa evangeliet. Det villkorslösa evangeliet. För så snart man för in ett villkor och säger, det här får du tro, det gäller dig om du först gör det och det och detta. Då rycks frälsningen ifrån oss. Då rycks frälsningen ifrån oss. Det är alltså viktigt att skilja på och se att Bibelns Gud kräver inte bara rättfärdighet. Det kräver den enligt Guds ord, enligt lagen. Men den rättfärdighet som vi inte kan få fram, inte kan ge. Och den lägger på oss regler vi inte kan följa. Den gamla människan kan det inte. Men inte bara kräver Gud. Han ger oss oförtjänt av nåd alena sin son i ofattbar godhet. Fientliga människor mot Gud. Trotsare mot Gud skänker han dem sin son och här säger den rättfärdighet jag kräver den är här i min son. Han har fullkomligt återlöst dig. Han har gottgjort för allt. Han har betalat för alla dina synder. Han har tagit straffet på sig och allt som krävs, den rättfärdighet du måste ha, den fulla kärleken till Gud och medmänniskan i allt. Den har han för din räkning. Paulus säger att Jesus är Guds avbild. Ni kommer ihåg att människan skapades till Guds avbild. Men genom syndafallet så har vi förlorat Guds avbild. För med Guds avbild menas att vi i vårt hjärta har en 100-procentig kärlek till Gud och medmänniskan. Vi har en inbyggd rättfärdighet och helighet. Vi har en rätt kunskap om vem Gud är. Och det förlorades genom syndafallet. Guds avbild är inte att vi liknar Gud med öron och ögon och näsa och mun. Alltså den yttre kroppsliga likheten, utan det är ha ett sådant heligt och gott hjärta som Gud har. Var finns då denna Guds avbild? Den finns inte hos oss, men Paulus trycker under Jesus Kristus. Han är Guds avbild. Där har vi rättfärdigheten, heligheten, den rätta kunskapen om Gud. Nå, hur gick det sen? Det ska Ola tala mera om. Hur förstod man nu egentligen vad som var den stora reformatoriska återupptäckten? När det rena evangeliet lyftes fram igen av Luther, har man sedan behållit det i mycket lite utsträckning. Ganska snart igen så blandar man in lag i evangelium och det rena evangeliet försvinner. Om man har till exempel missförstått detta när Bibeln säger så här att målet, segerpriset, det får vi inte genom min egen rättfärdighet. Det här skriver Paulus i Filipperbrevet 3:9. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud, genom tron. Jaha, tänker man då. Ja, men där stod det ju inte den som kommer genom Kristus, utan det står den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Och då man tänkt, ja, men då var det ju något mer som måste komma till. Vi måste också få fram en trosinställning eller ett trosliv, eller med andra ord en någon form av helgelse. Och om vi får fram den helgelsen, ja, då kan vi räkna att vi förklaras rättfärdiga inför Gud. Och så kan man se hur man säger att det är alltså inte bara Guds obegripliga godhet att han visar så stor kärlek, så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son till oss som vår ställföreträdare. Inte bara nummer ett, hans obegripliga godhet, utan, och inte bara dessutom för det andra, sonens friköpande gärning, utan det krävs en tredje sak, att vi också visar lite grann av helighet och rättfärdighet. Men att jag kan visa den fullkomligt, nej, det kanske man är med på att det lyckas man inte med. Men tron uppfattar man som en trosgärning. Du måste göra också en trosgärning, inte bara faderns gärning genom att sända sonen, inte bara sonens gärning genom att frälsa oss fullkomligt, utan också din trosgärning. Och då har du dessa tre saker. Ja, men har man nu läst Luthers undervisning och som den sammanställs i Concordioboken, så säger man nej, nu är ni på fel spår, det finns bara två orsaker. Nämligen faderns kärlek och sonens förtjänst. Bara de två sakerna är orsaken till rättfärdiggörelsen. Och läser man Concordieformen så uttrycks det så oerhört kraftigt. Och kommer man med en tredje orsak, också min gärning, då fördöms den på det kraftigaste. Biblikum hade lite debatt med en person i Finland som Ola kommer ihåg mycket. Ja, vi kan nämna hans namn, han heter Kronlund, som då läste Concordieformen på det sättet att det som Concordieformen fördömde, tre orsaker, det läste han som, jo, det är tre orsaker till rättfärdiggörelsen. Nej, Bibeln är tydligt. Ja, men hur ska man då förstå när det står rättfärdigheten från Gud genom tron? Vad betyder det uttrycket? Genom tron. Uttrycket genom tron betyder som en gåva att ta emot. Som en gåva att ta emot. Att lita på. Förtrösta på. Genom tron betyder som en gåva från Gud. Som en gåva att lita på. Tron är alltså inte någonting som vi gör som en tredje orsak för att det ska bli en rättfärdiggörelse. Utan rättfärdiggörelse betyder en frikännande dom. En frikännande dom, och den domen har utgått över hela världen genom Kristi fullbordade verk. Och genom tron betyder varsågod, du får den som en gåva. Du kan inte arbeta dig fram till en sån rättfärdighet, du får den som en gåva. Den här gåvan, den är inte riktigt som de gåvor som jag ger till mina barn vid jul. Att jag tänker, nej, nu får det väl ändå räcka. Han har fått 3 julklappar och hon har fått 2, men det, å andra sidan var de ganska dyra. Det får väl ändå räcka. När det gäller den här gåvan, den frikännande domen från Gud, så står det gång på gång, den är överflödande. Överflödande. Det var därför jag hoppade rakt upp när jag läste i Bibel 2000, om 23 salmen, att frälsningens bägare, den är avmätt till kanten. När det stod överflödande. Frälsningens bägare överflödar. Det vill säga Guds godhet att ge oss den här gåvan oförtjänt. Den är inte bara tillmätt som när jag tillmäter julklappar. Inte mer, nu räcker det. Utan man öser över sin obeskrivliga godhet och kärlek. Det rinner över och man säger, nej men stopp. Och det bara forsar över. Den är överflödande. Och så står det ju också i Romarbrevets 5:e kapitel. Guds nåd och gåva har överflödat. Inte anpassat till dem som visar lite godhet. Och gör någonting så att de i alla fall i någon mån är förtjänt av en frikännande dom. Utan den överflödar över oss syndare. Oss onda. Ofattbart. Det är det som är Jesu Kristi nåd. Jesu Kristi nåd är inte en sorts bensin vi får avmätt. Så där 10 liter, okej då, 22 liter. Så att du med dina gärningar kan ta dig fram till nästa nådestation och få lite mer tankning. Och så lite till och lite till, ungefär som man kan uppfatta schartonismen. När man får först en viss, man vaknar till och får en viss nådegåva. Nu gäller det att ta vara på den så att man kommer till nästa station och nästa station och nästa station. Vi ska återkomma till detta i nästa föredrag när det gäller att rätt skilja mellan lag och evangelium. När Jesu Kristi nåd, själva gåvan genom Kristus, vad är det? Romarbrevet 5:16, det är en frikännande dom. Och vad betyder det? Jo, där sitter vi anklagade av lagen. Gå bort ifrån mig, du är en syndare. Och så kommer, nej. Du är frikänd. Och när man blir frikänd vid en domstol i världsliga sammanhang, då är det att man kommer fram till att du har faktiskt gjort, inte gjort det där onda, utan det var fel. Du var falskt anklagad. I det här fallet så är anklagelsen helt korrekt. Du är värd den eviga fördömelsen. Och så kommer den frikännande domen. Du förlåt den. Gå i frid. Dina synder är dig förlåtna. Ta din säng och gå. Du är frikänd. Du är not guilty. Varför då? Jag börjar man då leta. Jo, därför att det finns saker hos dig som gör att du blir frikänd. Nej! För Kristi skull. Och där fattas ingenting. Där är den fullkomliga grunden och orsaken till en frikännande dom. Inte någonting hos mig. Ja, men ska vi då, vi människor, bara synda på och leva oheligt? Nej. Men kraft till ett nytt liv. Kraft till den rätt kärlek och tacksamhet kan bara fås av en oförtjänt frikännande dom. Bara genom det ofattbara evangeliet, den ofattbara nåden. Bara där skapas en förvandling, en ny människa. Men observera på nytt, den gamla människan blir aldrig förvandlad. Den gamla människan finns kvar och vill motarbeta den nya människan. Och då kanske det är hög tid att vi läser lite ur också Romarbrevets 5:e kapitel. Nej, Romarbrevets 7 kapitel. I 5 kapitlet där har vi alltså så tydligt vad som menas med rättfärdiggörelsen. Den är en frikännande dom, inte bara för det troende, utan det står en frikännande dom som överflödar över alla människor. Men kommer då alla människor till himlen? Nej, de flesta tar inte emot den. Genom tron betyder du får det gratis, det gäller dig. Och de allra flesta säger nej tack. Vägrar att ta emot förlåtelsen från Gud, rättfärdigheten från Gud. Paulus skriver i Romarbrevets 7 kapitel. Ja, men jag själv då, säger han, till min natur. Och han som då var en erfaren kristen, verkat som missionär i många, många år och nu har inte lång tid kvar. Han kommer att bli avrättad. Så säger han, ja men han har väl ändå blivit riktigt helig. Han har väl lyckats med en fullkomlig helgelse. Så att han är helig rakt igenom. Nej, vår helgelse blir aldrig fullkomlig. Vår helgelse blir aldrig fullkomlig. Den fromme Paulus säger, själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Väldigt många, särskilt på reformärt håll, de säger, här talar inte den kristne Paulus, utan det var innan han blev troende. När i själva verket så här talar den troende Paulus. För han talar nämligen om att han har ett nytt sinne också. En ny inre människa som vill det Gud vill. Det har inte den otroende. Den troende har fått ett nytt sinne. Genom den gåvan man har fått så har man fått ett nytt sinne. Så att man vill det Gud vill. Men, säger han, det jag vill, det gör jag inte. Och det jag inte vill, det gör jag. Hur kommer det för? Jo, därför fortfarande så bor synden i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig. Det vill säga i mitt kött. Alltså, det är samma sak om att säga i min gamla människa. I min gamla människa. Viljan finns hos mig. Det vill säga att den troende har fått en ny vilja, ett nytt sinne. Men det är inte allenarådande. Så därmed har jag inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda. Jag som har blivit en ny människa. Jag som har blivit född på nytt av nåd alena genom tron på Jesus Kristus, genom den frikännande domen, vad finner jag? Att det onda finns fortfarande hos mig. I min inre människa, det vi kallar för den nya människan, gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne, alltså mitt nya sinne, och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Det är den kristnes lott, det är den troendes lott, det är en kamp mellan kött och ande, mellan den gamla och den nya människan. Den gamla människan vill på nytt ta makten och råda, fast den nya människan skulle bekämpa och hålla den tillbaka, korsfästa den. Men vi får dras med den gamla människan så länge vi lever här på jorden. Tron innebär alltså att lita på och ta emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva, skriver Paulus i 5 kapitlet. Och det innebär att jag får regera i liv. genom den ende Jesus Kristus. Romarbrevet 5:17. Alltså mitt nya sinne får regera med Kristus. Och det är ju det som Johannes såg till tröst för det svårt plågade kristna som sörjde över att flera av medbröderna och medsystrarna hade blivit dödade i förföljelser. Det står att han fick blicka in i den himmelska världen och då såg han följande. Jag såg troner och det som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord. Och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde. De levde. Själarna av dem som för sin tros skull hade blivit dödade, de levde med Kristus i himlen. Och de levde och regerade med Kristus i 1000 år. Precis som Paulus säger redan i Romarbrevet 5. De som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva får regera i liv. Kommer inte under någon dom utan har övergått från döden till livet genom den ende Jesus Kristus. Den som tror på honom blir inte dömd. Det vill säga den som tar emot Kristus. Den som har sin rättfärdighet i Kristus, inte i sig själv utan i Kristus, blir inte dömd. Men den som inte tror, det vill säga misstror honom, vänder den ofattbara gåvan ryggen, avvisar förlåtelsen från Gud, tar inte emot den, den är redan dömd, läser vi i Johannes 3:18. Och jag kan ju avslutningsvis också läsa sista versen i Johannes evangeliets 3:e kapitel. Som också understryker att det enda som fördömer, det är otron. Det enda som fördömer en människa är otron. Och där står det i Johannes 3:36. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Alltså fördömelsedomen är kvar över den människan som avvisar den frikännande domen. Nu finns det de som tänker, hur kan Johannes skriva den som inte lyder sonen? Och så vill man blanda in lagen igen i evangeliet. Och säger, ja men det gäller ju inte bara att ta emot sonen som är gåva, utan lyda sonen, det vill säga hur ska vi leva? Den som inte lever nu heligt och rättfärdigt i allting och är riktigt gott vittnesbörd om att man är helgad rakt igenom, den får inte evigt liv. Nej, men uttrycket lyder sonen, det är just evangeliets ord. Dina synder är dig förlåtna. Du är frikänd. Och att inte lyda sonen, det tror jag inte på. Det gäller inte mig. Det är inte sant. Om man avvisar sonens ord om den fullkomliga förlåtelsen, den rättfärdighet som är hans och som ges så att den också är min, tillräknas mig av nåd alena. Detta villkorslösa evangelium, det upptäckte Luther kanske i slutet på 1518, kanske i början på på 1519. Och då sa han lite, och nu måste jag börja föreläsa på nytt igen. Han hade föreläst över Saltaren, han hade föreläst över Romarbrevet, han hade föreläst över Galaterbrevet. Och det är fina och bra föreläsningar. Men han såg inte till full och klart detta med det villkorslösa evangeliet. Nu vill han börja om igen. Och nu lyser det rena villkorslösa evangeliet fram ordentligt. Och därför behöver vi reformation. Vi behöver återvända till Bibeln. Och vi behöver lära oss att rätt skilja mellan lag och evangelium. Och det ska vi tala om i nästa föredrag. Men däremellan ska först Ola utveckla lite vad som har hänt i kristenheten från reformationen och framåt. Tack för att ni har orkat lyssna.